Den här förmiddagen, Gud, vi prisar dig, Fader, att du är här för att tala till människor, beröra människor. Tack, Fader, att du vill utmana oss till att ta nya steg tillsammans med dig. Vi vill bara öppna upp för dig just nu och tacka dig, heligande, att du bara kommer till oss just nu och gör något nytt i våra liv. I Jesu namn. Amen. Yes. Jag tänkte dela lite grann idag utifrån den här visionen som kom fram på församlingslägret och som ledarskapet har lyft fram. Jag har tänkt väldigt mycket på den och bett mycket över den och bestämt mig för att jag ska leva i den väldigt mycket nu under hösten här. Och det finns någonting utav genombrottstänk i det. Det finns någonting utav att vi måste ta nya steg i det som jag gillar väldigt mycket. Och de här tre rubrikerna är ju: vi vill dyka djupare, vi vill flyga högre och vi vill nå längre. Och om det ska funka, att vi vill flyga högre, vi vill dyka djupare och vi vill nå längre, så betyder ju det att vi måste ta nya steg på olika sätt. Och en sak som jag alltid har värderat i mitt arbete då, det är ju det här som har med det pionjära att göra. Jag har alltid jobbat med människor som är pionjärer. Alltså som tar nya steg, planterar nya församlingar, kliver ut i nya typer av tjänster. Och jag har lärt mig en sak, att de som jag tillåter ge mig råd, det är väldigt sällan människor som jobbar med bara en etablerad verksamhet. För att då jobbar man väldigt, väldigt mycket mer ofta med ett förvaltarskap. Det vill säga, vi har en verksamhet, vi har ett arbete och vi har kört in en jargong här. Och våran uppgift är att fortsätta förvalta den. Och varje nytt steg, varje ny grej blir jobbigt. Därför att man har hittat liksom en trygghet i det här förvaltarskapet. Medan när jag möter människor som har ett mer av ett pionjärtänk, så värderar man inte förvaltarskap så mycket som man värderar nya steg, nya uttryckssätt, risktagande. Och jag märker ju det när jag pratar med de som jobbar med den typen av verksamhet, att det händer ju aldrig som man har förväntat sig nästan. Jag har tänkt på det. Jag var nu förra helgen och vi gjorde en föreläsning emot New Age-are. Och det är ju därifrån jag kommer, så jag älskar att tala till dem. Vi var i kommunhuset i Harmånget tillsammans med NKC Ignap och sådär. Och inför den här helgen så gick vi och kände på: hur ska vi göra den här helgen? Vi tänkte först vi sätter upp en konferens, men sen kände vi vill göra något nytt. Och så tar vi ett nytt steg då. Och när jag kom dit så hade ju inte jag en aning om vilka som skulle komma. Jag tänkte att det skulle vara mest troende och kanske två eller tre folk som höll på med nyandlighet och så. Och jag tänkte att det kommer nog inte så jättemycket folk. Så man var liksom så här lite osäker. Vad ska man förvänta sig? Vad händer nu? Och jag älskar ju sånt. Jag går igång på det. Jag tycker det blir lågt till tak och det blir liksom tråkigt när allting är förutsägbart och händer som man har planerat på något sätt. Och då visade det sig att det var ju fullspäckat i lokalen där. Det var mer folk som kom från den här världen än troende. Och efter min föreläsning så fick jag betjäna människor med helande och det profetiska hela kvällen. Tycker det är jättespännande. Och vi har olika kallelser i Guds rike. Vi har olika uppgifter i Guds rike. Men någonstans, om du vill nå längre, flyga högre och dyka djupare, så måste du komma in i tänk av att vi ska ta nya steg. Och de här nya stegen som Gud kallar dig in i är ju väldigt sällan förutsägbara. Det är bara att titta på Jesus själv, att när folk ibland säger så här att jag skulle vilja ha varit med på apostlagärningarnas tid eller på Jesu tid, så tänker jag, skulle man verkligen vilja det? Jag menar med killen som bröt sabbaten, som spottade på marken och gjorde en deg och tryckte in i folks ögon så att de skulle bli helade. Han som gjorde en piska av repstumpar och gick och rensade templet. Det är liksom han som, bara för att han var född, så blev kung Herodes så provocerad att han begick massmord på barn i området. Det var ju ganska utanför boxen. Det var ju ganska oförutsägbart att vara runt omkring Jesus. Samma sak om man går in i apostlagärningarna, som vi ska titta lite mer på strax. Så finns det någonting där jag tror att Jesus behöver lösa oss lite grann ifrån det som finns utav våran kultur, där allting är så tryggt och så förutsägbart och vi vet precis vad vi har allting, och vi behöver inte egentligen mycket tro för att leva vårt dagliga liv. Och där tror jag att Jesus på något sätt i det här visionära kallar oss utanför våran comfort zone. Och då står det så här i Ordspråksboken kapitel 3 vers 5 till och med vers 7, så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Vi kan läsa till och med vers 12 egentligen där. Det står så här: det ska ge hälsa åt din kropp och styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktaren liksom en far och den son som han har kär. Ordspråksboken säger att förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Det betyder ju att just nu i ditt liv så kanske dina stigar och dina vägar, din livsväg inte ser riktigt jämn ut. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Men jag tycker att det är så ganska konstant egentligen. Men då står det att när vi räknar med Herren, när vi liksom förtröstar på Herren, när vi låter honom leda oss vidare, så gör han våra stigar jämna. Och han säger att det här har med sig en välsignelse. Både när det gäller fysisk hälsa och ekonomisk välsignelse. För jag tror att det är så att det är en av de sakerna som jag tror att Gud vill göra här också under att komma med helande och läkedom till våra hem, till våra familjer. Och också komma med en ekonomisk välsignelse som handlar om en upprättelse för människor som finns i och genom församlingen. Och så står det, förarga dig inte, eller förakta inte Herrens fostran och förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren har kär tuktar han liksom en far, den son som han har kär. Och tuktan är ju inte samma sak som att ge någon stryk. Det är alltid så att när man läser de här bibelorden så läser folk dem genom en fel gudsbild. Och då tänker alltid folk att det är något auktoritärt, va? Med att det är någon som ger någon annan stryk. Men det är inte alls det som tuktan och fostran betyder. Och jag kommer tala en del om det här idag. För vill vi flyga högre, nå längre och dyka djupare, så betyder det att vi måste flyga på en annan nivå än förut, eller hur? Vill vi nå längre så kan man ju inte förbli där man har varit. Och vill man dyka djupare, så måste man våga gå lite djupare in i Guds hjärta, va? Och jag tror att det här är någonting som Gud håller på att jobba med, va? I våra liv, i församlingens liv. Och som jag tror att Gud vill ta dig in i. Med andra ord så vill Gud att något pionjärt ska komma över ditt liv. Han vill att det ska finnas någonting i dig Och jag står inte här och talar om precis hur det kommer gå till eller precis vad det innebär för dig, utan det är ju någonting som du måste processa tillsammans med Jesus. Men jag tror att det finns någonting som Gud vill lägga i dig som säger, nej, men jag kan inte vara kvar på den här platsen. Jag kan inte leva kvar i den här livssituationen längre. Jag måste få ta nya steg tillsammans med Jesus. Jag kan inte leva så nära ytan som jag har levt. Oavsett hur djupt vi har gått tidigare så kan vi dyka djupare i Guds kärlek. Och det finns någonting där Gud bara vill säga att du, låt djup ropa till djup. Och så hoppar du utan säkerhetslina in i mitt hjärta. Jag tror att det finns någonting som Gud lägger ner i oss som handlar om att Gud vill inte, att du inte längre vill bara stå kvar på den plats du har varit, utan du vill nå längre. Och min erfarenhet är ju att alla de här sakerna börjar inne i vårat hjärta. Det börjar aldrig med att du får en handlingsplan, gör de här 7 stegen. För det kan jag ge dig och så kommer det att hålla ett tag. Men jag tror att när den helige ande verkar så föder han någonting i människors hjärtan. Och jag tror att den här längtan, den här drivkraften till att gå vidare och ta nya steg måste få finnas i oss. Och det är ju det här som på något sätt Guds fostran kommer in i. Och jag tror inte att det här med Guds fostran handlar om att Gud plågar dig eller Gud sätter jobbiga omständigheter i ditt liv som knäcker dig. För Gud är ju din pappa. Inte din fångvaktare. Han liknar alltså inte de här personerna som höll mig fast i Syrien till exempel. Så att han gör saker mot dig som är destruktivt för att du på något sätt ska få uppleva en frihet längre fram. Det är inte alls så som Gud verkar. Utan Jesus kommer alltid med helande och upprättelse och välsignelse. Därför att han älskar dig. Därför att du har ett värde i hans ögon som är mycket, mycket större än vad någon kan förstå. Jesus gav sitt liv för att friköpa dig tillbaka. Men vad han gör, det är ju lite grann det som vi kan se i Matteus 9. Vers 14 till och med vers 17. Det är Johannes lärjunge här som har lite problem, för de har ju upplevt att Gud har gjort något starkt genom Johannes. Och Johannes döparen var ju på något sätt den, han var ju liksom innekillen, han var ju den som hade de stora möten, han var den som alla gick och lyssnade på. Han hade sån dragningskraft att folk gick ut i öknen. Och Johannes döparen levde ett väldigt asketiskt liv. Jag menar, om du går klädd i kamelhår, äter vildhonung och käkar gräshoppor, då tar du det här med liksom självdisciplin och självbehärskning till en helt ny nivå, kan man säga. Och sen kommer Jesus. Och Jesus är inte speciellt intresserad av att leva ett asketiskt liv. Han är inte intresserad av, utan Jesus går på fest hela tiden. Jesus äter och dricker. Jesus lever ett väldigt livsbejakande liv. Så pass att fariseerna säger att du är ju en syndares vän. Va? Och för oss är det ett positivt uttryck. Men det var inte det för dem. Och då står det så här ifrån vers 14 till och med vers 17. Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade dem: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar så att både vin och säckar bevaras. Det vill säga, Johannes lärjungar kommer till Jesus och säger så här. Ungefär att det har ju sett ut på ett visst sätt när Gud har verkat. När Johannes har predikat och betjänat så har det varit ett kallelse till omvändelse. Det har varit det här dopet ut i öknen. Och det har sett ut på ett visst sätt. Och Johannes och fariseerna har haft ett väldigt fokus på fasta och liksom världsfrånvändhet. Och sen kommer du. Och du gör saker på ett annat sätt. Du passar inte in i detta. Utan du äter och dricker. Du går inte runt och kallar folk till dop till omvändelse. Du går inte och botar sjuka och kastar ut onda andar. Till och med på sabbaten gör du detta. Du ger dina lärjungar tillåtelse att äta säd på sabbaten. Och en massa sådana här saker. Vi har ingen grid för detta. Vi fattar inte vad som händer nu. Och då säger Jesus, det funkar så här. Att du kan inte hälla, lägga ny uppenbarelse, ny vision i ett gammalt tänkesätt. Du kan inte ta och processa det som Gud vill ta dig in i nu. Gentemot det han gjorde igår. Det vill säga att följa mig innebär att du måste vara beredd att släppa lite tryggheter. Och det finns två diken i det här då. Jag ska bara säga det. För att det sitter alltid människor som får liksom olika bilder när man talar om detta. Den ena är ju den som tänker att när jag talar om nytt vin i nya säckar så betyder det att du tar ett så stort steg så att du spricker. Och för en annan så blir det liksom, nej men det är bra som det är nu. Men inget av det är vad jag tror att Gud kallar oss till. Utan Gud vill att vi ska ta nya steg. Samtidigt som han vill att vi ska ta nya steg så att vi överlever. För det har ju inget självändamål att du går och knäcker det. Och därför så är det svårt att stå här och tala om att det är så här det här kommer se ut. Utan det handlar på något sätt väldigt mycket om din relation med Gud i ditt hjärta. Men jag ser det här jättetydligt. När jag kommer till olika platser och predikar. Ni vet, jag möter ju ett 60-tal församlingar om året. Och jag kan känna direkt i atmosfären. Och direkt i liksom förhållningssättet på ledarskapet jag möter. Om här finns en puls utav att nu tar vi nya steg. Nu vill vi något nytt. Eller om det är mer av ett förvaltarskap. Jag kan känna i mitt eget liv. Om jag går vidare med Gud. Eller om jag på något sätt står kvar och stagnerar. Och då tror jag varje gång som jag har varit på en plats där jag stagnerar och fastnar. Så är det som att Gud har fått komma och tala till mig om att ta nya steg. Nya uttryckssätt. Nya vägar. För jag vill flyga högre. Jag vill dyka djupare. Jag vill nå längre. Och Gud är stor också, vet ni. Det är ju det som är grejen i detta. För vi, om man tänker på det tänkandet som finns i västvärlden väldigt mycket och hur vi läser Bibeln, så har vi ju en bibelläsning och ett sätt att förhålla oss till Gud där vi ska på något sätt få in Gud i vårt logiska tankesystem så här. Och så tänker vi att om jag förklarar det så här och så här och så här och så här, så vet jag hur det här funkar och då kan jag vara trygg. Problemet är ju bara det att Bibeln är ju inte skrivet som en handbok som förklarar allting, utan Gud kan ju droppa två till synes motsatser. Jag menar, du kan läsa ett bibelord som säger bli kvar i staden och vänta. Du kan läsa ett annat bibelord som säger att när den helige ande får kraft kommer över, ska ni få kraft och bli mina vittnen och sändas ut över hela jorden. Jesus talar till någon och säger gå ut och predika i Makedonien eller på Cypern, och till en annan gå till Jerusalem. Du hittar liksom en spännvidd i Bibeln där Gud inte alltid förklarar precis hur han tänker. Och i ett hebreiskt tänkande, som ju Bibeln är skrivet med det mindsetet, ett hebreiskt tänkande, så är det inget problem att hålla två sanningar, en paradox i tankevärlden. Och Gud har gjort det så helt enkelt för att om du ska gå med Gud så kan du inte lita på dig själv, vet du. Det här funkar inte om vi håller oss själv för visa. Det här funkar inte om vi tror att vi kan det. Och det här är en utmaning för mig varje helg när jag åker ut och predikar. För jag har predikat så pass mycket nu att jag vet vilka predikningar som funkar i vilka sammanhang. Jag vet vad jag kan säga och hur jag kan göra för att liksom få till ett bra möte. Men jag vet också att om jag börjar göra så, så kommer jag börja köra på rutin och lita på min erfarenhet. Och då kommer jag inte kunna komma vidare. Och det finns någonting i våran vardag ibland. Där livet är ju inte alltid dramatiskt för oss, har ni märkt det? Utan livet tenderar ju att gå in i en lunk. Och så vet vi ungefär hur vi har det. Vi vet vad vi håller på med. Vi vet vad vi ska göra. Och vi vet hur vi ska liksom hur vi ska sköta våran vardag. Och Guds tilltal in i våran lunk betyder ju inte alltid att du ska göra något så dramatiskt som att flytta till Afrika. Men det kan betyda till exempel att Gud säger du står ju och sjunger om min kärlek varje söndag. Vore det inte lite gott om du fick uppleva lite mer utav faderns hjärta nu? Att du vill sträcka dig längre. Vore det inte lite gott om du fick vision för någon av dina arbetskamrater att börja be för? Du vill flyga högre. Du vill se mer nådegåva. Ja, men vore det inte lite gott om du faktiskt gjorde dig tillgänglig till att be för människor och se om du kunde fånga upp något profetiskt tilltal? Det är liksom de här små grejerna som skapar en livsstil. Att vara pionjär och ha ett pionjärt tänk betyder inte alltid dramatiska uppbrott. Men det betyder att vi hela tiden tänker att vi rör oss framåt för att inta nya områden. Och jag tror att vi som enskilda behöver detta. Jag tror också att vi som församling behöver detta. För jag vet att som församlingsledare så blir man också duktig på det man gör. Som när man sitter i styrelsen så kan man också bli duktig på det man gör. Och veta hur det här funkar och veta hur vi alltid har gjort detta och veta hur allt alltid har funkat. Och väldigt ofta när Gud kommer och säger till oss att han vill göra någonting nytt, då tänker vi, jo, han får göra någonting nytt, bara han gör det inom de här ramarna som vi alltid har kört. Problemet är att om vi fortsätter göra samma saker som vi alltid har gjort, kommer vi få samma resultat som vi alltid har fått. Och då betyder det att då kommer vi dyka lika djupt som vi har gjort tidigare. Då kommer vi gå så långt som vi har kommit tidigare. Då kommer vi och liksom flyga så högt som vi har gjort tidigare. Och därför så finns det jag kallar en helig obekvämlighet. Som jag märker att Gud på något sätt för en in i. Det som jag gjorde tidigare funkar inte längre. Det jag har stått i tidigare håller inte längre. Utan det finns någonting nytt jag behöver göra just nu tillsammans med Gud. Och jag tycker att det här är liksom någonting som det är alltid lika utmanande. Och det är alltid lika spännande när man ser hur det här tilltalet kommer och hur Gud börjar verka. Och mitt sätt att se på Guds fostran, det handlar ju väldigt mycket om att han hjälper oss vidare. Inte fostran som ett straff, men fostran kommer för att lösa ut dig in i nästa steg som Gud har för dig. Och jag har tänkt på det. Jag har blivit avklädd så många gånger, va? Det är ju en grej som är bra med ödmjukhet. Man lär sig ju inte ta sig själv på så stort allvar. Men jag menar, det är flera gånger som jag bara har fått slänga mina favoritpredikningar. För jag märker att det här håller inte längre. Det är flera gånger jag har fått göra om mina helande retriter. För jag märker att det här sättet funkade förut. Men nu kan vi inte köra så här längre. Nu måste vi hitta något nytt. När vi jobbar med mission och tänker hur ska vi träna församlingar, så är det så många gånger som jag märker att om jag fortsätter jobba som jag alltid har gjort så kommer inte jag kunna nå längre. Och det känns skönt och det känns tryggt och det känns gott att stå där man alltid har stått. Men samtidigt så tycker jag att livet är för kort att leva för att se, för att missa det man missar om man inte hoppar på tåget. Och det betyder ju att det kommer bli fel för dig ibland, kanske. Har ni tänkt på det? Att när man går ut liksom och går med Gud, så är det inte alltid att det blir bra, va? Det är inte alltid att det håller. Ibland kan man tycka, jag fick ju en fantastisk idé från Gud, tycker man. Men sen märker man efter ett tag att den här idén var kanske inte så fantastisk i alla fall. Jag fick liksom en tanke här och det kändes bra just då. Men sen efter ett tag så märkte jag att ja, och det är jättebra. För då lär man sig ännu lite mer ödmjukhet. Och Herren ger den ödmjuke nåd. Så i varje misslyckande, varje misslyckad satsning du har gjort, varje gång det har blivit fel för dig, så finns alltid en välsignelse där Herren kan samverka allting till det bästa. Och sen finns det någonting i det här också som är väldigt skönt med att bli löst från sin egen värdighet lite grann. Eller sin egen värdighet är fel ord, för Gud upprättar vår värdighet. Jag tänker mer på vår präktighet, vår duktighet i oss själva. Det här som ordspråksboken talar om, att vi håller oss själv för vis. Och bara inse att jag är inte så smart som jag trodde. Vet du varför jag frågar den helige ande om vad jag ska predika varje gång jag ska upp? Det är för att jag är inte smart nog för att tänka ut något själv. Anledningen till att jag får nya steg till att ta i missionen som ser så annorlunda ut många gånger när vi jobbar mot olika församlingar och så här, det är ju för det att jag fixar inte att komma på någonting själv. Men då är det så gott att veta att Gud leder mig vidare. Och jag tänker att när vi sjunger sådana här låtar som Ocean säger till exempel, att vi ska kliva ut på vattnet och sådär. Vet du att Gud, han tror på dig när du säger en sån sak. Det finns en del böner som är farliga att be. Därför att Gud tar våra böner på mer allvar än vad vi gör själva ibland. Du säger, låt mig få gå ut på vattnet. Och då säger Gud, okej. Okay. Och sen tänker du, ja men jag menar inte riktigt så här. Nej, okej, så du ville gå i badkaret då? Du vill inte gå på havet? Nej, men Gud, jag vill ha nytt vin i nya vinläglar. Och så kommer nästa bön. Ja, men Gud, du tog ju ifrån mig all den här tryggheten jag hade i hur jag har gjort det förut. Ja, men du bad ju om nytt vin och nya vinläglar. Då får du det också. I detta så finns en fostran från Gud på det sättet att han frigör oss från att ha vår trygghet i omständigheterna. Vår trygghet i vår ekonomi. Vår trygghet i vår egen duktighet. Så att vi lär oss att leva beroende av honom. Och det finns något djupt befriande i detta också, tycker jag. Det finns någonting som är så gott i att vara fri i Gud. Och inte ha den här prestigen. Vad händer om jag misslyckas? Vad händer om inte det blir bra? Vad händer om inte det är så genomtänkt? Ja, vad som händer är ju att du får tänka om och tänka rätt nästa gång. Som mina mentorer brukar säga när jag skulle praktisera det profetiska. Jag gjorde sådana misstag ibland när jag skulle upp och profetera att det var ju gripande. En gång så var vi på en plats och jag skulle profetera. Jag var ganska nyfrälst då. Och jag var ju liksom full av eld och hänförelse. Så jag står upp, jag tror det var i Pingstkyrkan i Lund. För jag är ju så att jag gör ju inte mina misstag försiktigt, va? Utan jag gör ju dem så att hela världen ser dem. Jag menar, min första misslyckade missionsresa går att läsa om i flera olika länder och se på tv och allt sånt här. Och jag får fortfarande fråga om jag vill göra intervjuer och berätta om detta. Jo. Men jag tycker det är så skönt att säga att jag är inte intresserad av att dela min story. Jag är intresserad av evangeliet. Så jag gick upp och så skulle jag profetera. Och jag gick upp och profeterade ett riktigt domsbudskap. Och jag såg att min mentor, han bara satt i bänken och bara tittade på mig så här. Och så sitter vi i bilen hem efteråt. Jag skulle köra mig upp till Småland, Skillingaryd. Och jag kände att det blev lite tryckt stämning i bilen. För det är klart, jag var en del i hans team, så det här stod på hans konto då. Så han sa ju det sen att du är, eller jag sa till honom så här, du är, det känns inte som att det blev så lyckat ändå. Nej, sa han. Så kändes det. Och så sa jag, jag ska inte profetera mer nu. Och då tittade han på mig och sa, Martin, glöm det där. Lägg ingen prestige i det, utan gå till Herren. Nu går vi till Herren och så ber vi tillsammans. Och sen så profeterar du igen. För du har lärt dig ett sätt till som inte det funkar på nu. Men han tog inte ifrån mig möjligheten att lyckas och ta nya steg för att jag har gjort ett misslyckande. Och jag tycker det här är så viktigt. Gud funkar ju så. Har ni tänkt på det? Det var ju Gud som satte trädet med kunskap om gott och ont i Edens lustgård. Hade han velat beskydda människan hade han ju inte satt trädet där. Har ni någon gång funderat någon gång på varför var det Judas Iskariot som fick vara kassör när Jesus visste att Judas Iskariot gick och tog pengar ur kassan? Jag vet inte om jag hade gjort så i mitt arbete. Eller Petrus kommer till Jesus och Jesus säger, du Petrus, Satan har begärt att få sålla dig som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Och då säger Jesus, då säger Petrus till Jesus så här, ja men, nej, inte jag. Det vill säga, han har inte blivit löst från sig själv än. Om alla andra förnäkar dig så ska inte jag göra det. Så. Han lyssnar inte på Jesus. Och det är så att Jesus stoppar honom inte, utan han låter honom gå hela vägen med detta. Och sen plockar han upp resterna när Petrus är redo för det. Några kapitel senare. Han ger Judas möjligheten att ha hand om kassan. Därför att han säger, vill förmedla till Judas att Judas, det har varit jobbigt för dig och du har haft en svaghet. Men det finns ny nåd för dig till att göra ett bra beslut. Men du kan inte få nåd till att göra ett bra beslut om du inte också kan göra dåliga beslut. Det är så här som Gud fostrar oss. Han ger oss frihet och så finns det en konsekvens. Och så verkar han i detta. Och jag bara tror det, att det finns flera av oss här inne som känner så här. Att jag kan inte gå runt det här berget ett år till. Jag kan inte ha det så här ett år till. Jag kan inte leva på ytan ett år till. Jag kan inte stanna på den plats där jag alltid har varit ett år till. Jag kan inte flyga så här nära marken ett år till. Utan jag måste få flyga högre. Jag måste gå längre. Och jag måste dyka djupare. Och jag tror att Gud vill ta dig in i detta. Och jag skulle bara ge dig den uppmuntran att läsa Apostlagärningarna. Kopplat till det. Få med dig det hem som en liten övning här. Läs Apostlagärningarna och se hur många gånger som lärjungarnas religiösa paradigm blev liksom krossad. Så ska ni se att nästan varje kapitel, flera gånger i Apostlagärningarna, så gör Gud någonting som utmanar lärjungarnas tänkande. Och en del var ju på direkt och sen fanns det de som var mer skeptiska. Men under den här processen så lärde sig den första församlingen att lita på Gud. Och de tog evangeliet ut över hela världen. Och jag tror att Gud vill använda oss på ett liknande sätt i den här tiden. Så vi tackar dig just nu, Fader, för din nåd och din närvaro här. Vi prisar dig för det som du vill göra här just nu i våra liv. Och jag ber dig att du ska tala till oss just nu, betjäna oss just nu. Att du ska leda oss vidare just nu. I namnet Jesus. Jag tänker att det kan behöva finnas tid också till att få gensvara på detta. Det finns någonting i det här att nu tar jag ett steg, nu tar jag ett beslut. Jag ska gå längre, jag ska flyga högre, jag ska dyka djupare. Och jag vet att ett sådant beslut är med och förlöser ett skeende från himlen. Och ibland så får man hoppa i strömmen från den helige ande, och man vet inte alltid vart det kommer leda. Och jag gillar det som Petrus sa när han blev förhörd av församlingen i Jerusalem. Efter att han hade predikat för hedningarna, och så blir de också fyllda med den helige ande och börjar tala i tungor. Och så säger han så här: jag fattar inte detta själv. Det var liksom inte, han hade ju inte själv en tanke på att evangeliet skulle gå till hedningarna. Men sen sa han att han såg hur de också blev fyllda med den helige ande och började tala i tunga. Och vem var då jag till att hindra Gud? Jag brukar processa det här så när Gud kallar mig vidare in i olika saker. För ibland, jag vet att när vi talar om det här, Så det känns alltid väldigt gott att få ta nya steg. Men samtidigt så finns det en vånda i det. Det kan finnas en smärta i det. Det finns ett pris för att ta nya steg med Gud ibland. Och jag vet att jag och min fru har ibland brottats. När vi har fått ta steg som innebär att vi sänker vår inkomst med 10 000 i månaden. Eller vi har fått ta steg som har gjort att vi har fått flytta ifrån våra nära vänner och vid något tillfälle förlorar nästan hela vår bekantskapskrets. Eller den gången som vi tog steget och åka till Syrien. Och även om vi visste innan vad det priset skulle kunna innebära. Så jag säger inte det här bara på ett ytligt sätt nu. För jag känner att det finns ett heligt allvar i det här också. Att Gud vill göra något nytt i ditt liv. Du vet, ditt liv är för dyrbart för att du skulle gå runt samma berg ett år till. Du har för mycket att ge in i församlingen för att inte dyka djupare. Du är för smord av Gud för att inte flyga högre. Och du har för mycket att ge till världen för att inte gå längre. Och jag bara känner att det finns ett gensvar hos några utav er nu. Att ni vet om att det här gäller mig. Jag har stagnerat och jag behöver ta nya steg. Och jag vet inte hur det kommer se ut. Jag vet inte vad det innebär. Men jag bara vet att jag måste gensvara på något sätt. Och vi vill be för dig här idag. Och jag tror faktiskt att sådana här dagar, sådana här gensvar kan förändra människors liv. Vi har sett vid flera tillfällen hur människor har blivit berörd. Jag träffade en i våra team i Finland för två helger sedan i Helsingfors. Hon kom och var med på en av våra teamresor. Hon var livrädd. För hon hade aldrig i hela sitt liv profeterat någon gång. Eller sett Guds kraft. Och hon tänkte någonstans att jag inte skulle vilja ha med henne i teamet. Men så sa jag, vet du, vi ska ha en aktiveringsstund nu. Jag ber med dig. Och så ska jag gå och profetera över folk. Och så hakar du på mig. Och inom 5 minuter. Så var hon själv ute i ett profetiskt flöde och har hållit på sedan dess. Och därför att hon gensvarade, hon tog ett steg. Jag har jättemånga sådana stories. Och det här har hållit inte bara en månad, utan det har hållit i flera år. Och jag tror att det är tid för dig just nu, vet du, att ta ett nytt steg med Gud. Jag tror att det är tid för dig att uppleva mer av hans kärlek. Se mer av Guds kraft i ditt liv och kunna se mer människor berörda av evangeliet. Vi kommer ha förebedjare som finns i bönerummet där. Vi kommer ha förebedjare också som står utanför bönerummet där ni kan få förbön. Jag kommer finnas här framme och be för folk. Men jag bara känner att du som känner att det här har talat till dig den här dagen, ta chansen att gensvara nu. Ta chansen att kliva in i något nytt. Jag vet också att det finns den här tanken i detta ibland att ja, men Gud kan ju möta mig i bänken. Det kan han absolut. Men samtidigt så finns det någonting i det här med att gensvara i tro och säga att nu kliver jag fram, nu kliver jag ut för att se något nytt. Och vi vill bara ge dig ett tillfälle för dig just nu. Jag kan se framför mig så många människor blir förvandlade utifrån beslut som tas den här dagen. Jag ser nya församlingar. Jag ser sjuka kroppar helade. Brustna hjärtan upprättade. Jag ser hur din story kan bli till välsignelse för tusentals människor. Jesus kommer att göra något fantastiskt genom ditt liv. Så ni som känner att det här har talat till er, ni är jättevälkomna fram. Så ska vi be tillsammans här. Det kommer finnas fika här ute också. När ni känner att ni är färdiga här inne så kan ni röra er ut. Men gör det gärna under tystnad så att vi kan få be här inne. Och så är ni som känner att jag vill ha förbön här just nu. Jättevälkomna fram till bara komma här just nu. Så ber vi tillsammans. Amen.